En podcast från Aftonbladet.
Ja, Erik.
Hej Erik, det är Simon här. Det är natt, sen natt i Frisco, Dallas. Och just den här natten så trivs vi ganska bra med att vara här. För att det här såg du inte framför dig i morse när du vaknade.
Att vi skulle gå vidare såg jag ju faktiskt framför mig. Att vi skulle ta poäng efter en insats med ganska mycket courage i. Med en i grunden väldigt oväntad startelva. Ja, det såg jag väl inte framför mig. Men så fatalistisk in mot domedagen att jag trodde vi skulle åka ur ikväll. Det var jag ju inte, för det hade ju typ inte kunnat hända än som vi hade försökt.
Men du vaknade och tänkte att Elliot Stroud, tänkte du. Du tänkte Jakob Fidel Zetterström, tänkte du. Och du tänkte att den här Benjamin Nygren, han sitter nog på bänken.
Eller? Alltså en del av de där tankarna tänkte jag ju faktiskt, eftersom att rykten hade surrat ganska intensivt redan igår kväll. Vi ägnade väl halva gårdagens podd åt att prata om det som indikerades, nämligen att Jakob Fidel Zetterström skulle stå i mål. Och då sa vi ju faktiskt att i den mån det blir så, så får ni väl slå oss i nacken i efterhand ifall vi gör en dum bedömning av ett sånt skifte. Men vi tror, eller jag trodde i alla fall, att det nog skulle vara en bra sak. Så den såg vi både framför oss och kan i någon mån lite halvt casha in utfallet på. Men Elliot Stroud, nej, det hade jag ju inte riktigt trott och tänkt. Och Victor Lindelöf i den positionen, nej, det var jag ju inte heller i tankarna. Mm. Så Graham Potter tänkte mer, tänkte längre, tänkte bättre. Hans laguttagning var ju vågad. Och den manifesterade ju såklart också ett befogat missnöje med Hollands prestationen. Det där med att liksom se allt det positiva var ju såklart mest bara retorik från Graham Potter, för han likt alla andra såg att den plattmatchen behövde undvikas aktivt. Det var inte bara att fortsätta på samma linje och så skulle det räta ut sig, utan här behövde det förändras. Jag blev ju kanske mer förvånad än något annat, till och med än jag blev av Elliot Stroud, att han låg kvar med samma formation. För det trodde jag inte att han skulle göra. Jag trodde han skulle välja någon typ av fyrbackslinje. Men där vill jag minnas att du ändå var mer öppen för att det skulle bli på det här sättet. Så där får väl du klappa dig på skägghakan.
Ja, sen hade jag väl en tanke om att blir det fembackslinje, vilket jag kanske var lite inne på, att det snarare skulle bli att Alexander Isak i en ganska tydlig sådär droppa vänsterroll. Inte att det skulle vara tillbaka till någon 5-2-3-variant, alltså där man är mer eller mindre struntar i att ha ett mittfält, utan att det är väldigt mycket. Liksom. Vi försvarar med i princip 7 utespelare och sen så ställer vi om på de här 3 extremkvaliteterna som finns längst fram. Det trodde jag inte riktigt, för jag trodde att en av lärdomarna av matchen mot Nederländerna skulle vara att vi måste också ha ett mittfältspel. Vi måste ha att vi håller i bollen lite därifrån och länkspelar. Men det där förklarade ju Potter ganska bra. Alltså grundingången i det var att de var lite rädda för Japans väldigt så här starka pressspel. Och det har vi ju sett förut, att de är duktiga där. Och då ville man som ett underlägset så här allsvenskt lag kan göra, att man, ja, men då lyfter man över istället. Man skickar bollen från Jakob Widell Zetterström. Du skickar bollen direkt från mittback eller ytterback upp då mot, ja, framförallt Gyökeres, eller försöker hitta löpningen på Elanga, eller ja, hoppas att Alexander Isak ska vinna en nickduell eller nypa in en boll och så. Och det överraskade mig att de var så oerhört stringenta i det väldigt sådär, jag tror jag kallar det torftiga sättet att spela, för det är det ju i grunden. Det är en väldigt enkel matchplan.
Ja, det är det ju definitivt. Och det var ju begripligt, inte minst efter den här strävan mot någon sorts stabilitet som vi alla har efterlyst med sån intensitet. Och jag tycker ju att första halvtimmen är just stabil. Den är lågambitiös sett till matchplan, men det är ju ett lag som, ja, men prioriterar det säkra och som positionerar sig på ett sätt som är riskminimerande och som på så sätt spelar av en ganska innehållslös första halvtimme. Men sen är det ju därefter som att balanspendeln som fram till detta har liksom tickat med väldigt små rörelser sen ändå blir lite yvigare och att den då slår iväg åt fel håll. Och det är ju efter att Isak Hien går sönder, Victor Lindelöf blir mittback, Lukas Bergvall skenar in och skenar ju i ganska hög utsträckning bort sig. Vi hade ju inte mycket till mittfält innan Victor Lindelöf gick tillbaka in i backlinjen. Men under den halvtimmen från det att Hien går av över pausvilan till det japanska ledningsmålet, då tycker jag ju inte att det funkar något vidare alls. Och det som var mest problematiskt var väl då att vi helt hade tömt mittfältet. Och då blir det ju svårt att i någon mån behålla ett grepp om en match, hur man än agerar vidare. Och det tyckte jag var en blek period i matchen. När följden blir att Japan tar ledningen, ja, då har jag ganska svårt med tillförsikten och förtröstan när vi står där och hämtar ut bollen ur nätet och det har gått en timme. Jag är fortfarande inte jätteorolig för att vi inte ska gå vidare, för jag vet att vi har Skottland att gå på. Vi kan släppa in två bollar till och det skulle inte vara någon egentlig fara på taket. Men det kändes ändå rätt tröstlöst. Okej, första halvtimme, svag andra halvtimme. Har vi inte mer än så här? Blir det inte mer än så här?
Det är också, alltså på sätt och vis, det är en sådär inverterad, om man nu såg matchen senast, så här får det inte se ut igen, tänker Graham Potter. Vi måste liksom, vi vänder upp och ner på hur det såg ut från start mot Holland. Och grejen är att det ser ju ganska precis tvärtom ut. Sverige kommer ut, som du säger, inte lysande överhuvudtaget, men stabilt och ganska lugnt och hyfsat modiga i sättet som de liksom ändå tar upp bollen ett steg från backlinjen och sådär. Sen så tappar man lite, man släpper då, alltså efter vätskepausen så är det inverterat i det att det är Japan som kliver in och tar över matchen, matchbilden, börjar skapa lite saker. Och där vi då senast hade stoppminutsmålet där av Lagerbjälke som blev bortdömt, så har ju då Japan inte ett mål men något som förmodligen hade kunnat gå in med en annan och lite mindre målvakt än Jakob Vidar Zetterström som då sträcker ut och räddar Nakamuras, den här böjningen mot bortre hörnet. Så.
Det är inte en spekulation, det är ett faktum. Hade vi inte bytt första målvakt utan det där avslutet hade kommit mot Kristoffer Nordfeldt, då hade Japan tagit ledningen. Och det är inte en sågning av Kristoffer Nordfeldt, det är bara en liksom bedömning av deras respektive kvaliteter. Han når inte den bollen. Den kvaliteten har han inte annat. Men nu gör Jakob Vidal Zetterström en 24-karatsräddning. Och jag vet inte, i mina ögon var det inte vattenpausen som ändrade matchbilden, utan det var Hiens skada och liksom förflyttningen av Lindelöf. Men det må ju vara detsamma.
Ja, absolut. Men effekten är samma. Så det är mer ett tidsschema.
Jag tycker inte absolut
att det är taktisk förändring som ändrar efter vätskepausen, utan jag håller med helt och hållet att det är, men förloppet är ett omvänt förlopp mot förra matchen.
Ja, det köper jag. Sen vet jag 17 om vi ska liksom fastna i ett kronologiskt referat av hur allting vecklade ut sig, för det har ju folk redan sett. Men ifall jag ska summera på ett mer övergripande plan när vi faktiskt står vid slutvissla snarare än under någon fas av matchen, då är ju jag kvar i det som jag liksom knöt upp min krönika på, det här med känslan av att vi gör en ganska, vi gör en riktigt bra dålig match. Och det jag vill ha sagt med den formuleringen, det är ju att i mina ögon så är det mycket som sköts illa i den här matchen. Det är ganska oren match av Sverige. Det är många tekniska fel. Jag tycker inte det taktiska utfallet är perfekt heller, just med tanke på att mittfältet så ofta blir tomt och övergivet. Liksom, vi hade byggt upp för att skapa så jättemycket på fasta situationer. Och vi är duktiga på att ragga fram fasta. Men sen är det ofta bedrövlig leverans, så det blir ingenting av med det heller. Och individuellt så blir det inte så mycket gjort från våra anfallskanoner, för vi får liksom inte fram bollen. Det är mycket att liksom Bernhardsson ska droppa den på ett, bara in bakom backlinjen och den fastnar. Så jag tycker liksom rent kvalitetsmässigt så är det jättemycket som det här svenska laget kan göra bättre. Men efter slutsignal med 1-1 på tavlan och en svensk forcering i slutet, totalt sett tycker jag vi är ganska, nej men vi är marginellt bättre än ett erkänt, jätteskickligt, jättestrukturerat Japan. Och det är den känslan jag liksom tar med mig in i slutspelet nu, vad som än väntar där. Att kan vi göra en så pass svag insats och ändå vara så pass konkurrenskraftiga mot ett så pass bra motstånd, ja men då finns det ju någonting där. Det finns en kapacitet och det finns ett kurage, för de behövde hitta ett kurage efter det japanska målet. Det är svårt med tillförsikt och förtröstan i det läget, men såklart hjälpta av den här sensationella Elanga-svävaren så lyckas de med allt det där som krävdes i det läget. De lyckas repa mod, de lyckas få tryck på Japan, de lyckas få ganska mycket effekt på i någon mån rätt lite fotboll. Och det tycker jag är lovande snarare än någonting annat. När jag säger att jag tycker Sverige är en ganska dålig match, så är inte kritiken i den formuleringen det centrala, utan det centrala är att vi gör en riktigt bra dålig match på så sätt att vi faktiskt får ut väldigt mycket av fotboll som vi absolut hade kunnat bygga på ett bättre sätt.
Mm. Nej, den är svår att förhålla sig till på det sättet. Alltså jätteenkel är det att Sverige har spelat 1-1 mot en kvalitetsmotståndare och gått vidare i fotbolls-VM. Man kan börja och sluta där, för att det är allt som betyder någonting. Men det är just det där att man känner fortfarande att det finns så väldigt mycket outnyttjat. Alltså att Alexander Isak är inte aktiverad i matchen egentligen förrän han har någon nick på slutet, och han lyckas inte att aktivera sig själv eller att involvera sig själv i matchen.
Han har det avslutet inte 5 minuter efter kvitteringen också, när det är japanskt slarv och det öppnas ett väldigt bra läge. Han hade kunnat passa, han väljer att avsluta istället. Går inte att säga någonting om, helt okej räddning av Suzuki.
Absolut, men det är två, båda de två tillfällena kommer ju inte från att det spelas upp, att det byggs upp, att man visar och växelspelar eller sådär. Gyökeres tycker jag är liksom heroisk i slitandet, liksom, att han så konstant aktiv. Sen så vinner han då för lite kanske de här duellerna en mot en när han är som targetspelare. Men jag tycker ändå att han är, för mig så är han liksom fläckfri i sin arbetsinsats och vad han ändå bidrar med.
Kan inte du med din kapacitet att imitera göteborgska imitera Robert Laul när han sitter i pressrummet och mullrar över att Gyökeres inte vinner dueller mot småvuxna japaner?
Alltså japanerna, där ska han vinna eller?
Ja,
sånt?
Ja, exakt så. Ja, exakt så. Sen röstar han ju på ytterligare ett tag, men ja, nej, verkligen, det är en bra scensättare, för precis så där lät det. Sen pågick det ju för ett tag därefter också, men ja, för fan.
Det har vi inte tid med. Nej, och sen vår tredje då, superanfallare, för det är ett val som Potter gör, för att det är ett val som väl någonstans är så svårt att låta bli, för att ska vi då, om nu valet är att vi ska spela defensivt med 7 utespelare och vi måste kunna hota på något sätt. Elanga har farten, Elanga i form, Elanga gör mål. Men faktum är att Sverige har ju knappt en enda vettig kontring på hela matchen. De där som statistikinstituten som för statistik, de har 0% kontringar på Sverige. Och det är ju lite tveksamt om man nu har en av VMs snabbaste fotbollsspelare att tillgå. Då måste man kunna lösa det där på ett bättre sätt. Men det där är ju liksom, de bitarna, anfallsspelet mot Nederländerna är ju väldigt mycket bättre efter undantag första 25. Sen kan det liksom ha med motstånd att göra naturligtvis och så, men där finns det liksom kombinationer och väggspel och länkspel, och Isak som sagt involverar sig själv i matchen på ett annat sätt, så att det finns ju att ta av. Sen är frågan då vad ska vi säga om strukturen och balansen, att när man nu spelar som man gör egentligen tills på slutet i andra halvlek, när det liksom alla byterna kommer in och det blir lite mer man tätar till liksom mittfältet, att det inte bara är två som står där inne, och det blir liksom lite bättre balans i matchen då. Men där finns det, finns frågetecken kvar där. Det
finns en jättemassa frågetecken alltjämt, men nu när vi har tagit oss förbi gruppen, när vi ska ställas mot en övermäktig motståndare, när vi ändå har visat prov på liksom en adekvat nivå av stabilitet, då tar jag ju hellre den här känslan av att det finns så mycket outnyttjat som vi i teorin kan förlösa, snarare än att ja, det här är taket för prestationen. Vi vet vad vi kommer få, absolut, men det kommer ju inte gå. Nu är det något annat än det har varit hittills i turneringen. Det privilegiet innebär ju en slutspelsplats. Den situationen blir också oundviklig i och med att vi väl ska gå upp mot Frankrike. Ja, i teorin eventuellt Norge då. Det avgörs imorgon dag. Och det är ju två olika motståndare, det ska ju sägas först som sist. Men vi kommer ju inte normalt prestera oss förbi Frankrike. Då måste det ju till något väldigt sprattligt. Och det är klart att det blir lite paradoxalt att först efterlysa stadiga struktur och stabilitet i x antal dagar, och sen på något sätt vilja kantra tillbaka till att ge mig bara tombolan, för tombolan kan ibland stanna på rött även om det är 9 svarta fält på bordet. Men nu föregriper vi oss själva lite grann. Vi får ju vänta med att liksom motståndaren faktiskt snurrar fram och studsar in. Men några besked är det klart att vi ändå tar med oss. Han kommer ju inte lyfta ut Anthony Elanga ur en startelva igen. Det kommer inte ske. Och han kommer ju därtill givetvis ligga kvar med Sveriges nya första målvakt. Och jag sa det i något annat sammanhang att det kanske är det man tar med sig mest ut ur den här kvällen och in mot något annat. Att jag tycker faktiskt att det går att resonera som att vi gick in i matchen med 2 matchvinnartyper och vi lämnar arenan med 4. För Anthony Elanga är inte på samma nivå som Gyökeres och Alexander Isak, men han är en matchvinnartyp som kan göra matchvinnarsaker. Och Jakob Widell Zetterström ska inte vinna Yashin-priset för att han har gjort en riktigt strong insats i ett väldigt utsatt läge. Men han har matchvinnarkvaliteter. Han kan bli en matchvinnare på ett sätt som Kristoffer Nordfeldt inte riktigt hade potential att bli. På ett sätt som inte alla målvakter i turneringen har i sig. Och det är ju inte ingenting. Det är värt rätt mycket när man just ska försöka hitta någon idé om hur man kan rubba övermäktiga motståndare framöver.
Det är ju lite synd också att Jakob Widell Zetterström gör ju en väldigt, väldigt, väldigt bra räddning. Han gör ju också en fullkomligt sinnessjuk räddning som senare vinkas av för offside. Alltså han går ut och tar i med skallen.
Mm.
Den är ju en riktig sån, om vi pratar om bonusräddningar, så är det en total bonusräddning. Och jag vet, jag pratade med, efter premiären så frågade Kristoffer Nordfeldt om, för han gjorde ju också en sån här bra räddning som då blev avhängigt offside. Och frågade, vad betyder en sån här räddning eller någonting? Ja, så han, det gör det ju liksom för känslan och att man känner att man ändå är med och man tar saker och sen... Att domarna blåser bort den, det må vara hänt, för att man ändå man har gjort det man ska, och det känns väldigt bra för en fotbollsmålvakt. Och Widell Zetterström är en målvaktsarbetet finns ju absolut ingenting att säga om. Han är ute och boxar också långt ut i andra halvlek och sådär. Det är ju där man kan se att det ändå är tydligt sämre än Nordfeldt. Det är det offensiva spelet, alltså med fötterna och sådär. Men det må väl vara hänt, för jag tror inte att det är liksom det som kommer att avgöra om Sverige ska ha en chans i nästa omgång, om man liksom kan pricka 30 meters vristbollar från målvakt, utan det är mer att man står på huvudet och gör väldigt, väldigt bra räddningar.
Ja, alltså så som matchplanen låg ikväll, så som den i någon mån kommer ligga i en 16-delsfinal, det räcker att han prickar offensiv planhalva, och det är han kapabel att göra med fötterna. Det är ju ungefär så den delen av kravbilden ser ut framåt.
Ja, ja, alltså ja och nej. Jag tycker så att om det nu ska då lyftas långt, så är det en fördel att man lyckas pricka pricka liksom Isak, att du lyckas pricka Gyökeres, att du lyckas liksom så här få ut bollen på en vettig yta för Elanga, och det, där finns det liksom brister, men det är
offensiv
verkligen...
planhalva, picka offensiv planhalva, det är okej.
Ja, men det är en oerhört en randanmärkning såklart. Nej, och så grunden var att, alltså känslan var ganska, jag satt inte och var speciellt orolig så där. Det var inte så att ja, det är ju tiden fram till Japans 1-0 när Sverige pressat och man känner att nu är Japan det bättre laget. Sen så gör väl Japan lite det där att de får lite skylla sig själva, för de passiviseras ju efter sitt 1-0. Då är det liksom nästan 6-1, 2-1 där ett tag, och Sverige tillåts komma fram och rulla boll och slå inlägg och allt vad det är. Så att de ger det faktiskt bort matchen lite.
Jo, det är definitivt en del av analysen, att hur mycket skapar vi oss ett övertag sista halvtimmen, hur mycket bjuds vi på det, och det är svårt att värdera, men oaktat detta så är det ju en så väldig skillnad i liksom känsla och liksom morskhet med ett kryss med mer smak snarare än en klar 2-0 förlust. Och till sak hör ju att formellt sett hade det inte spelat någon roll. Det är ju i grunden precis samma situation som hade uppstått ändå. Det hade ändå blivit ett möte med gruppsegran från Frankrike-Norge i gruppen ifall det inte blir något helt vanvettiga resultat i...
Ja, tysken är väl fortfarande aktuell?
Jag såg nu att tydligen, apropå att det blev kryss mellan Australien och Paraguay, så är tysken mer eller mindre borträknad. Fråga mig inte om det här verkligen stämmer, men det påstås så i nuläget. Och det må egentligen vara... Alltså, det har väl ingen bäring på något här, men det där att 1-0 förlust, 2-1 förlust eller 1-1, det gör väl ingen skillnad. Det gör väl ingen som helst skillnad egentligen, samtidigt som den skillnaden som ändå uppstår betyder allt. Hade vi förlorat den här matchen klart och tydligt efter Holland och sen vet att vi skulle gå in mot Frankrike, det blir ju en pyspunka-effekt som definitivt också hade känts av i spelartruppen. Nu är det ändå att, ja men, strimman här, glimten där, några nya stjärnor som tänds lite halvt på himlen i en annan riktning, och ja men, i alla fall vad mig beträffar, den där övertygelsen att det finns en ännu klart högre nivå än detta som inte är så avlägsen. Lite just bättre tekniskt utförande, lite bättre beslutsfattande, några taktiska bitar som faller på plats, så tror jag från att vi kan gå från prestationsnivå 62 idag till 86 utan att det är helt osannolikt att tänka sig något sånt. Och då börjar man ju snacka på något sätt. Då finns det ju någonting att spela med och spela om. Och oaktat vilket, så bara just den där risken att avsluta turneringen med 3 raka förluster, det hade varit så nedslående och nedbrytande. Nu är det ju VM-sommar igen. Nu är folkligt och festligt och fiesta över halva Karlaplan, förutsätter jag.
Och Finland.
Ja, det förutsätter jag också. Saker och ting har ju sin tid och sin plats och allt det där. Men, ja, men som helhet väldigt positivt utfall jämfört med vad man i någon mån kanske hade befarat och fruktat, inte minst när Stroud Albon kom.
Ja, så där är det, och alltså, i min värld så känns det som att, om vi nu är överens om, och det tror jag att de flesta är, att det behövs en kropp till på centralt mittfält, oavsett vilka Sverige möter i en 16-delsfinal, så behövs det. Elanga, oerhört svår att peta såklart med de här X-faktor-egenskaperna. Ja, men då är det ju 3 där framme, det är 3 på mittfält, och det är en fyrbackslinje som sen kan vara någon slags förbibarna på slutspelet. Daniel Svensson, någon slags Filip Lahm-roll där han så här centrerade och förstärkte mittfält, alternativt droppade som ytterback. Så att jag har svårt att se någon annan lösning, oavsett motståndarna, att Sverige spelar 4-3-3.
Det hade inte jag hade svårt att se det in i den här matchen. Och istället för att liksom beefa upp centralt mittfält så tog han bort folk därifrån. Så vem vet, han har ju bevisligen gjort en del lite mindre val i den här turneringen. Och han har gjort en del riktigt lyckade val byggda på klarsyn, övertygelse och courage. Mm. Det är ju inte en feg tränare. Det är inte en populistisk tränare. Det är en tränare som har kapacitet att gå sin egen väg och som sen också gör det. Så jag tror nog att vi kommer kunna fortsätta bli överraskade för att han tänker längre och bättre än vad vi gör. Han går förbi det självklara och uppenbara och tar sig och sitt lag till en annan plats. Kan ju även säga det apropå laget vi avslutar matchen ikväll med. Att ja, ser man på vad vi faktiskt har kvar på planen så är det väl kanske inte det man hade visualiserat i en VM-turnering. Det hade ju varit svårare att få mig att förstå än vad startelvan var.
Slutelvan?
När jag vaknade. Ja, slutelvan. Mm. Slutelvan har ju faktiskt blivit en större sak generellt i och med fembytesystemet. Det är ju ett faktum som Erik Hamrén då får försöka casha in 10-12 år senare.
Ja, men vi pratade om det igår att det finns ju en jäkla journalistisk lucka att fylla där också efter 20 års hets och febrande kring vem kan avslöja startelvan. Idag är Johan Kuczyk-Aslan på SVT tror jag. Men nästa fråga, nästa stora uppgift är ju vem kan avslöja slutelvan?
Ja, nej, den kräver en del av det journalistiska skrået. Och idag hade det alltså krävt att vi satte en trebackslinje med Lagerbielke, Starfelt och Daniel Svensson i slutet av matchen. King Kensema på vänster wingback, och jag har ju fan glömt bort han som spelar höger wingback sista minuterna. Var det Benjamin Nygren?
Nygren, absolut.
Ja, och nej,
men tre kvar framme.
Ja, men där har du formationen i slutet av en väldigt viktig VM-match mot en svårspelad motståndare. Lagerbielke, Starfelt, Danne Svensson innebackar, Nygren, Kensema, wingbacks. Mm. Ja, där.
Mycket festligt det hela.
Ja, det är fan en slutelva, det är det. Men det jag ville egentligen ha sagt med det är att Graham Potter tidigt ändå var tydlig med att ni tror kanske att de är med för att spela pingis, för så har det ju framats i vissa diskussioner, att han bara värdesätter någon form av gruppharmoni och tar ut en 25:e man som egentligen bara påstås bidra på det sättet. Men han har ju varit, nej, så mer eller mindre alla kommer spela. Mm. Och vi börjar ju närma oss den punkten. Det är väl Hjalmar Ekdal och Göran Nilsson,
och Gustav Nilsson.
Ja, tredje målvakten kommer jag aldrig spela. Men Göran Nilsson, Hjalmar Ekdal, det är någon till rackare. Men
Erik,
det är ju...
spelade han första matchen?
Gjorde han det? Ja, fan. Ja, men det är 20 plus spelare som redan har fått speltid. Så det är ju verkligen så att han använder sin trupp. Och det var ju det är så att jag upplevde att folk stod och gjorde vågen när Kensema och eller Daniel Svensson byttes in idag. Men de gör ju fullgoda inhopp, i synnerhet Kensema är ju riktigt livlig på klassiskt sätt där ute. Så hans sätt att byta och då mer utdraget använda i stort sett hela truppen, det ska ju också Potter ha plus för.
Ja, det kändes inte, det var inte långsökt. Det är inte så att han letade runt och snackade strunt och att det var liksom så där nu ska killarna in, utan de hade ju roller att spela och gjorde det på ett bra sätt liksom.
Exakt så.
Tråkiga nyheter, Erik Smith har inte spelat i VM, men skulle ja, det har ju det som han gick in också.
Det har väl inte Herman Johansson heller. Och där kan man diskutera om det skulle vara en besvikelse inte. Han kan alltså den om Herman Johansson som killen som gjorde en tävlingslandskamp och sen lite halvt strök sig själv, men ändå fanns kvar i diskussionen under x antal månader eller år. Det är en myt som nästan kan börja mäta sig med Erik Smith-myten framöver, men båda har ju stunds och kvalitet, båda de mytbildningarna.
Så är det ju. Sen, min hållning till det här kan se man med för att han är en kul kille är ju sådär. Jag tycker inte att det är värt att bemöta liksom. Alltså det är inte så att Graham Potter är en så här roliga timmen lärare. Det är inte därför han åkte hit. Självklart så såg han, och alla som som kan de här spelarna förstår ju exakt vilken sorts roll, vilken sorts situation när en spelare som kan se man har saker att bidra med som kanske inte de här andra alternativen har att bidra med. Nu ska jag bara göra snabb live-koll här för nu kommer ett pressmeddelande från förbundet. Nej, ingenting om nej, ingenting om skador, ingenting om sånt.
Var det administration och logistik eller?
Yes, träningen skjuts. Det är goda nyheter en timme senare.
Och när är den imorgon?
11.00 börjar den. Mm-hmm. Och sen så kommer Jakob Vidar Zetterström, kan se mig och Sebastian Larsson prata. Jaha. Med folket. Det kan ju vara något. Sebastian ja. Larsson kan ju berätta hur man slår Frankrike om inte annat.
Det kan han göra. Mm. Sen kan vi prata om huruvida det ska vara i ett betydelselöst läge när EM 2012 redan är över eller när man sätter in en vansinnespress på Hugo Lloris när en match är på väg att ticka ut i ett kryss på Friends Arena. Men det kan han få prata om, definitivt. Vidal Zetterström förtjänar ju att låta basrösten brumma för det kan absolut ta sig en vända till hans insats, hans liksom lugn och förmåga att prestera på det här sättet och såklart också den backdrop som hans historia kommer ifrån. Liksom grabben från Lidingö som hade så många val i livet och så många stigar han kunde vandra ner för som ändå valde fotbollen men hamnade i ett läge där fotbollen inte tycktes välja honom för att den mest sparkade honom i huvudet hela tiden. Och vad är det nu? Är det 6 år sedan som Vidal Zetterström överhuvudtaget inte spelade fotboll, hade ett sabbatsår och hur långt det skulle bli, visste ju varken han själv eller någon annan. Började plugga till läkare, var inne på att nu är det kanske så här det blir. Fotbollen, avlägsen. Väldigt avlägsen. Och här är han nu som liksom kungen av kungar när ett VM-gruppspel har avgjorts och avslutats. Och med såklart en vetskap om att nu är den där tröjan hans och den har ju potential att förbli hans under väldigt lång tid framöver. För oaktat hur man ser på liksom, hur han rör sig på defensiva hörner i vissa lägen och sådär, han har ju allt en första målvakt behöver. Han har allt som en landslagsmålvakt behöver. Han ska bara se till att verkligen nu växa in i den där tröjan ifall inte den här kvällen räckte för att känna att den är hans permanent. Jag såg ju, det kan man tycka både det ena och det andra om, men krysskroppen hade ju inte ens hunnit kallna innan jävla Fabrizio Romano var ute och lät meddela att Jakob Vidal Zetterström, där finns det minst en konkret intresse från, vad var det? Leeds United, Eintracht Frankfurt och något tredje här för mig. Och ja, man kan säga mycket om den proceduren som leder fram till den tweeten, men det är klart att den också påvisar någonting och det är att vi är inte ensamma om att se vilken stor målvakt som har väntat på att bli förlöst där inne. Och ja, nu är väl stormålvakten förlöst.
Vi hoppas sannoliken det och vi gör också den korta liksom faktatillägget att vi fyller på det som vi pratade om igår att Graham Potter har nu gjort 5 stycken matcher som svensk förbundskapten som faktiskt betytt någonting. Tävlingsmatcher, tävlingslandskamper. Och i 4 av dem så har han uppfyllt uppdraget. Slutfört uppdraget. Det är inte dåligt. Det är alldeles oavsett hur det ser ut så är det liksom en resultatrad och ett antal bockar, 4 av 5, som förtjänar respekt. Sen med just Graham Potter, jag var ju på presskonferensen, du var inte där.
Nej, jag var tvungen att göra saker runt den mixade zonen.
Just det. Men återigen så känns det, han var ju lycklig såklart, men att man märker av att han har tagit in saker lite för mycket. Just det här att, hade vi förlorat idag så hade det blivit halshuggen i princip då för laguttagning och sådär. Ja, och så kanske det är. Det är mycket möjligt, men jag vill inte ha en förbundsstyrelse som ens tänker de banorna, som ens accepterar de, att saker förhåller sig på det sättet. Han ska fatta sina beslut, de här modiga besluten som du sa, de icke-populistiska och liksom starka besluten som han har fattat. Och som gör det för att han vet om att det är rätt. Utfall A eller utfall B, så fattar han beslut utifrån sin övertygelse och utifrån rätt övertygelse. Och då vill inte jag att han ska gå runt och tänka på vad folk faktiskt tycker om det och hur medier skriver och alla second guesses där ute och Monday morning quarterbacks och allt vad det nu finns för agnesismer. Jag köper inte det. Jag vill att han väljer sin väg, följer den vägen och gör det liksom med ryggen rak. Gör det i alla fall ett par års tid innan allt sipprar in som det alltid gör. Men det är för tidigt för att ens ta den som så hänsyn, tycker jag.
Ja, jo, alltså det är klart jag fattar vad du menar, men jag tycker samtidigt att det blir kanske lite felformulerat på så sätt att alla människor kommer alltid vara medveten om ungefär hur diskussionen och opinionen låter. Och att överhuvudtaget tro att det är möjligt att liksom fjärma sig till 200% och överhuvudtaget...
Det går ju inte, men du behöver inte adressera överhuvudtaget.
Vad spelar det för roll? Alltså alla stor människor, roll. Att han nämner det, det spelar ju noll roll. Alltså det är väl jätte... Alltså alla människor i hans position vet som sagt ungefär opinionen låter och i vilka strömningar som liksom vilka vatten går att hitta. Men att ändå liksom the proof is in the pudding, för att fortsätta med dina anglicismer, att ändå ta ut sitt lag, ett lag byggt på courage, och därefter konstatera att det var en vågad laguttagning i relation till diskussion och opinion. Noll problem med det. Och den enda skillnaden är egentligen att du tycker han ska göra precis så här utifrån verkligheten, men sen ska han inte liksom slänga iväg en sentens som det på presskonferensen. Jag tycker det betyder väldigt lite.
Ja, nej, men det handlar inte om meningen. Det handlar om att jag känner av att han känner av. Att det här är en del av ett mönster som de senaste veckorna har dykt upp. Att man... en stingslighet. Och den är fortfarande på ett, liksom ett embryostadie. Det är inte så där, men jag känner igen det, va? Jag har sett dem komma och gå.
Jo,
och jag vet om att det här... Det kan komma efter en vecka, det kan komma efter 5 år. Men lev upp till tanken. Han har ju hävdat att han har samma förhållningssätt som Jan Andersson hade sagt, att du, för att kunna ha ett normalt fungerande förhållningssätt i medier, så tar man inte del av medierna aktivt. Och jag tycker att det är sunt, jag tycker att det är vettigt, jag tycker att det är bra. Sen så fattar väl alla att självklart sipprar saker in. Självklart läser även en förbundskapten en text eller två eller tittar på tv ibland. Men visa inte luckorna i skölden, i rustningen, för att jag tror att det kan bara leda till problem och framöver. Så
den tränaren och människan du efterlyser, den personen existerar inte. Det är liksom, du kan gå till vilken Pep Guardiola eller José Mourinho eller ja, vilket så här klischénamn man än kastar upp. Alla har alltid förhållit sig till opinion på ett eller annat sätt.
Det tror jag säkert. Jag säger bara, visa det inte. Visa det inte sårbar i det. Visa inte att det är... Låt oss inte ens ana att det där är en faktor. För det... Ja, var trygg i beslutet. Särskilt när besluten har fallit väl ut. Ta det diplomet. Ta den medaljen och bär den med stolthet.
Ja, vi fastnar i nyanser av en utvärdering.
Vi är nyansernas mästare.
Ja, det finns det olika uppfattningar om. Men ja, jag tror inte att det ska få ta större utrymme i den här podden och den här diskussionen än vad det har gjort hittills, för då blir det jävligt oproportionerligt. Vad vill du mer säga om dagen?
Jag vill säga att det är ju roligt med Lukas Bergvall. Alltså, vi flaggar för det så här att, ja men herregud, alltså det är ju en speciell spelare. Han är totalt orädd. Han förstår ju inte ens problematiken, för att det är det här som man är byggd och född och fostrad för, att gå in här. Min första notering om Lukas Bergvall när han har kommit in är, jag tror att han var inne i någon minut, eller han har varit inne i någon minut bara. Här är anteckningen och läser högt. Lukas felvänd, får boll av back, vänder upp, tar sig förbi, får bollen för långt ifrån sig, tacklar ner Doan och gör frispark. Lukas, punkt.
Ja, det var... Det, sen hade det kunnat följa fyra rader anteckningar med ungefär samma innehåll. Och det är också just det där att jag tycker han lockas ju upp i så här liksom dödsdömda enmannapressar flera gånger under den första kvarten. Och då är det lite som att se ett Jon Dahl Tomasson mittfält. Ja, när man vart är våra inne mittfält? Ja, de är uppe och skäggar själva vid hörnflaggarna för att de har fått för sig att det är så vi ska agera. Och alltså jag tycker ju inte att Lukas Bergvall är det som brukar beskrivas som en sexa. Det kanske han kan bli med tiden, men än så länge tycker jag inte han tolkar den positionen på ett adekvat sätt. Jag tycker inte det funkar bra när det har försökt till Tottenham. Jag tycker det blir ännu svårare och därför ännu längre ifrån när vi har den här varianten med bara två centrala mittfältare och den andra Yassin Ayari. Hade det varit Jesper Karlström, ja men lite större möjligheter att dra iväg nu. Det blir för övergivet det där mittfältet. Och där är definitivt liksom Lukas Bergvalls, ja men överambition. Att likt en liksom instängd hund med tungan hängande utanför släppas ut och bara rusa iväg. Så, nej, ja, det kommer bli bra. Såklart det kommer bli bra för det finns så mycket där i. Men den här rollen, den här uppgiften, det här behovet, det tyckte jag inte han svarade upp mot idag heller riktigt.
Nej, om det är en dirigent man vill ha så får man in någon frijazzmusiker som bara går och trummar på och öser på.
Vad
får
ett helt annat honom? Tempo liksom.
Ja, man får nej. Mycket. Man får
vi spelar tre fjärdedelar här. Nej. Bara diddlar.
Nej, det är fint. Nej, men det är en väldigt bra kväll var det slut, hur man vrider och vänder på det. Man kan gå in liksom på individuell kritik och sådär. Jag tycker man kan nöja sig med att konstatera att det är ingen som är underkänd i alla fall. Och det är en skön känsla att gå vidare i livet med.
Ja, och framförallt helvete VM, slutspel. Mm. Vilken jävla grej, vilken jävla match det blir mot Frankrike eller Norge. Det var så mycket snack om att det skulle vara tidernas tittarrekord mot Holland på midsommardagen. Jag har fortfarande inte sett om det blev så. Jag såg att de var ute och skrävla och stod på trumman dagen efter tv-människorna och hänvisade till att snart kommer siffrorna. Så jag vet inte om det har kommit några siffror eller om de bara tystats ner. Men utan att än ha förstått när på dygnet den matchen kommer spela svensk tid, så vilket en jävla match. Det är klart att det är, jag möter ju hellre Sydafrika än Frankrike, för jag vill att vi ska gå så långt som det någonsin är möjligt i turneringen.
Ja, snabbskanna sannolikheten nu att den skulle nog kunna gå, alltså om det nu blir som ditt pilarna pekar.
Den New York-matchen den 30:e.
Ja, midnatt svensk tid.
Ja, vad är det för veckodag?
Ja, 30 juni. Vad har vi nu? Fredag 26, 27, 28, tisdag kan det vara det.
Tisdag, okej. Ja. Nej, det är väl inte optimalt. Det är väl inte tittarrekords avspark, men ändå vilken upptrappning, vilken laddning, vilket VM-fokus, vilken VM-feber. Och det är väl liksom där man egentligen börjar och slutar i relation till det här landslaget, Graham Potters landslag. Allt det här har vi ju fått som en bonus där inget tidigare fanns. Mm. Vi har missat det här VM:et, vi har gjort det två gånger om. Här är vi nu, ska möta Norge eller Frankrike i en slutspelsmatch. Vilken jävla grej.
Alldeles otroligt är det, men nu har vi varit igång väldigt länge. Ska vi ta och, ja, inte blicka framåt, blicka ner i en kudde tror jag.
Ja, vet du vad som väntar för mig härnäst? Jävligt tröstlöst ska jag säga dig att det tycks bli, för jag ska ju lägga mig på kudden och sen precis när huvudet har landat där så ska jag studsa upp med en sit-up och sen ska jag iväg igen. För tanken var ju att jag skulle flyga upp till Boston med, ja, vad var det, 06:05-kärran. Och det var ju då tvungen att göra för att ha en rimlig chans att faktiskt hinna fram till den tidiga avsparken mellan Norge och Frankrike. Matchen där vi ska få vår slutspelsmotståndare. Men de jävla dårarna på Delta Airlines mässat och meddelat, vet du vad, den där flighten, 65 minuter sen blir den. Jaha, det var tidigt besked att komma med och för den delen väldigt precis. Men det innebär då att om den lyfter på den premissen, den här jävla flygmaskinen, ja, då kommer jag landa i Boston 2 timmar före avspark i Foxborough. Och det är lätt 2 timmar som kommer krävas för att ta sig dit. Och jag aldrig någonsin... alltså jag är snabb på voj, men det är de jävla begränsningarna. Va? Nej, jag har aldrig tidigare i mitt yrkesliv eller mitt privata liv missat en inplanerad mästerskapsmatch. Jag har aldrig ens missat avspark i en inplanerad mästerskapsmatch. Att jag kommer missa avspark känns nu ganska oundvikligt faktiskt. Och det troliga det är att jag vid avspark kommer befinna mig i en bilkö som överhuvudtaget inte rör sig sisådär timmen från arenan. Vart tar jag vägen då? Vad gör jag med det? Det finns ju någonting, jag ska bara skita och gå upp och sätta mig på det. Nej, det kommer jag inte göra. Jag kommer sätta mig och flyga och så kommer jag leva på det där hoppet som snabbt tynar bort, för de kommer inte komma iväg på utsatt förseningstid heller. Det kommer ju vara kört redan vid gate. Och då kommer jag ändå av någon jävla anledning gå på planet i Boston. Ja, men fan, matchen har börjat nu.
Man vet aldrig.
Men aldrig någonsin tidigare haft så dåliga odds att hinna till en mästerskapsmatch. Och för att ändå möta de oddsen, ja, det blir upp vid 5 oaktat vilket. Mittensäte hela vägen upp till Massachusetts.
Ja, ja.
Jag ser alltid till att få fönster. Nu var det något som gjorde att det inte hade registrerats. Mittensäte på det försenade planet. Om ni hör en liten, liten fiol spela på ett gnälligt sätt som innebär att journalisten tycker synd om sig själv, då hör ni jävligt rätt. För, ja, där befinner jag mig mentalt när jag blickar framåt snarare än att blicka tillbaks på en fantastiskt fin svensk fotbollskväll.
Du vet vad du skulle behöva imorgon?
Ja, ganska många saker, men vad tänker du? Ett järn?
Det är en senare fråga. Du hade behövt Arthur.
Ja, jävlar, Arthur. Samtidigt ska ju sägas att innan Arthur faktiskt körde ut mig från parkeringen i Meadowlands, det var ju en timslång process att faktiskt få Arthur att dyka upp och köra därifrån. Så well, yes and no kan jag känna i relation till Arthur. Men det blir ju vid ankomst rätt ut till första jävla bilchaufför och sen hoppas på lite medstuds med trafiken. Men vem försöker jag lura? Det är 80 000 som ska ut. Det har varit trafikkaos varje match. Man vet att åker man inte 5 timmar före, då tar det oändligt lång tid. Ja, jag kan inte se hur det ska gå till, men finns chansen, då går man upp mitt i natten och flyger norrut. Det är bara så tingens ordning ser ut.
Ja, jag lider jättemycket med dig.
Ja, du brukar göra det.
Ja, men det vet du. Du sov så jättegott och långt, så hörs vi på andra sidan.
Ja, vi hörs väl från Boston i alla fall, så får vi se ifall jag sett någon fotboll eller inte. Men det blir morgondagen det.
Lita på dig. Tja.
Hopp.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.